Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion i början av året, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Och nu ska vi prata om ett ganska allvarligt ämne. Ni ska snart få höra vilka två stycken prominenta gäster jag fått hit. Jag skulle vilja kalla dem för makthavare, om jag visste lite mindre om makt. Men det är två personer som har väldigt mycket kunskap och mycket tankar, men framförallt borde ha väldigt mycket inflytande om vad som händer här i Tyresö. För nu ska vi prata om ett väldigt svårt ämne. Den 2 december 2025 så fick vi upp i våra nyhetsflöden att polisens nationella operativa avdelning NOA, de har klassat ett nytt utsatt område. Det var flera områden som försvann från den här listan, men ett kom till. Och det var nämligen Graningsringen och runt Graningsringen. Och då vill man ju veta här i Tyresö, man kan läsa väldigt mycket om det här. Av de som då har lite att säga till om. Och några av de två politiker som borde veta mest om det här, det är du, Mats Fält.
Ja, jag vet en del.
Ja,
sant.
Du har en position idag. Vad är du för någonting när det gäller politiken i Tyresö?
Jag är lite diverse, men framförallt är jag ordförande i Tyresö bostäders styrelse.
Ja, och du sitter även i kommunstyrelsen.
Yes.
Ja. Och du har varit moderat kommunalråd under många år i ett närliggande ämne, nämligen barn och utbildning, alltså de barn som växte upp här i Tyresö.
Just det.
Det var många år som du var ordförande i barn och
utbildning. Det var väl 9 år ungefär som jag var ordförande för. Bland annat barn och utbildning, men framförallt det, ja.
Ja, och du sitter i kommunfullmäktige.
Yes, det gör jag också.
Och nu ska jag inte dra allt vad du hörs här på Tyresöradion, för samtidigt kommer du berätta ha ett helt annat program. Det är ofta här i olika ämnen. Sen har jag en annan person här i ett annat parti, nämligen Socialdemokraterna.
Så du att jag var moderat förresten?
Ja, jag sa det, moderat kommunalråd var det.
Ja, då är man ofta moderat, det är sant.
Ja, jag kan inte tänka mig att man hoppar här i politiken hur som helst. Det har aldrig hänt. Men jag har också en socialdemokrat här. En av dem som har det finaste uppdragen i hela Tyresö.
Tänker du på att jag är riksdagsledamot?
Ja, Mattias Tegner. Egentligen det finaste uppdraget i Tyresö.
Det är väl att vara kommunfullmäktigeledamot, att få förtroende av befolkningen i Tyresö.
Ja, ordförande kommunfullmäktige brukar alltid säga att han har det finaste uppdraget. Han heter Anders Linder. Mm. Ja. Men du är riksdagsledamot.
Ja.
Och du sitter också med i Tybos styrelse.
Det stämmer, jag är vice ordförande.
Har du suttit där länge?
Ja.
Hur länge då?
Jag tror att jag blev invald första gången 2007. Eller möjligtvis 2009.
Det är jättelänge.
Ja.
Så du har ju bra inblick av vad Tybo har gjort när det gäller insatser i Tyresö.
Det tycker jag. Jag har inblickar i vad som fungerar bra med vårt bolag och vad som fungerar mindre bra.
Ja. Hur länge har du varit riksdagsman nu?
Sen 2014.
Och då var du suppleant i början, va? Så att det är socialutskottet?
Nej, socialförsäkringsutskottet.
Så heter det, ja.
Och sen så har jag suttit i näringsutskottet och i skatteutskottet.
Ja. Och jag då som brukar bli arg på det här uttrycket, vi såg det inte komma. Jag har haft dig här förut här i studion i och med att jag startade en serie redan 2014 som heter Uppdrag Tyresö med poliser. Och då var det en socialdemokratisk politiker som också var polisen, Thomas Martinsson. Vi satt i socialnämnden tillsammans. Och sen var det Tommy Hansson som jobbade fackligt inom polisfacket. Och sen kom polisinspektör Lars Alvarsjö in. Alla de här var ju från Tyresö. Så vi har ju pratat i 80 program om läget i Tyresö och i landet. Och Lars Alvarsjö påpekade redan 2016 i ett program rättssystemet hotas av kollaps. För redan då var det jättestora problem när det gäller, man kallar det inte för gängkriminalitet. Men när vi stoppade inspelningen då fick man höra vad det handlade om. Och redan 2018 och även 2019 var både du Mattias Tegner här och Tommy Hansson. Och då pratade ni om läget för polisen, för att det var ju satsningar då som man tänkte, det här kommer säkert gå bra, kanske man tänkte. Men redan 2020, så för 6 år sedan, då berättade bland annat Alvarsjö och även gick ut i tidningen här, att vi har ett kriminellt gäng på Graningsringen. Det var 20-30 personer som hade attackerat polisen och 2023 så sa man att det var ett 30-tal individer som ingår i ett kriminellt nätverk på Graningsringen. Och då frågar jag dig Mattias, det här var ju saker som ni måste ha fått veta i Tybos styrelse också om läget när det gäller kriminaliteten. Eller vad visste ni och vad Vad såg ni?
Ja, men jag skulle säga, eftersom att vi befinner, som Tyresöbo befinner mig ganska ofta på Granhedsringen, vi socialdemokrater knackar ju dörr där ganska mycket och pratar med medborgare.
Ja.
Så att jag hävdar absolut att vi hade en bild av att det fanns problem på Granhedsringen.
Ja.
Det var ju också därför det första beslutet som Anita Mattsson tog när hon blev kommunstyrelsens ordförande, det var ju att tillsätta ett arbete, kommunen och bolaget ihop,
ja,
för att möta det här. Så
och,
att,
och det heter Tryggare i Granhedsringen.
Absolut, och det heter det fortfarande.
Ja.
Så det arbetet började liksom första dagen när vi tog över
det var 20,
makten, 2018, ja, början av 2019.
Och sen kom ju covid som gjorde att man inte kunde öppna den här lokalen som man har tänkt. Så att det var ju 2-3 år där, man, där arbetet gick i stå, om jag fattar rätt. För att Thomas Olausson som är, var projektledare sa ju att det var svårt där i början när man inte hade möjlighet att träffa folk.
Absolut, men det var ganska många delar av arbetet. Ja. Man började direkt med att fundera på hur kan man förändra belysningen på Granhedsringen för att öka tryggheten. Hur kan man justera buskage? Hur kan man skapa bättre, alltså kontrollsystem när man tar sig in i portar? Så att mycket av det arbetet satt igång på en gång. Så att, ja, det är ju inte så att man inte har gjort någonting under de senaste 8 åren. Utan man startade ett antal saker. Sen har det ju uppenbarligen inte räckt. För då hade vi ju inte varit där vi är idag.
Nej.
Men ett antal saker började göras då.
Redan då, ja, ja. Mats, när du kom in i då, Tybo. Där ni liksom pratade lite mer kanske konkret om hur det är på Granhedsringen. För att Tybo är den som sköter Granhedsringen och det trygghetsarbete som pågår där. Då hade du ändå suttit i kommunstyrelsen, du hade hållit på med barn- och utbildningsnämnden, du hade hört en massa saker. Du satt i socialnämnden ett tag också, va? Gjorde du inte det?
Ja, satt i för en vecka sedan.
Ja, var det så det var? Mm. Jag gick in nämligen och kollade. Jag tänkte, satt inte du i socialnämnden?
Jo, för en vecka sedan satt jag i socialnämnden, ja, också. Mm.
Kan du bara, vad är din bild av liksom krismedvetenheten, vi såg det inte komma, som, ja, nu är jag elak igen mot Mattias här, men för jag själv gammal sos blev jättearg när Löfven sa att vi såg det inte komma, för att vi var många som såg det komma.
Men det vill jag ändå säga, nu, ja, eftersom att du lite refererar till mig, jag var ju tydlig med, vi såg det komma,
ja,
vi arbetade med det på en gång, så att jag har aldrig sagt något sånt.
Nej, bra,
och
bra.
Alla får jättegärna gå tillbaka och lyssna på det avsnittet med mig och Tommy 2018.
Bra, bra.
För där blir det supertydligt.
Ja.
Så inget, nej, vi, nej, såg det inte komma, kristallt på mig.
Ja,
det är
inte jag måste bara liksom slå in lite öppna dörrar här.
Aha.
Ja, Mats, när såg du det komma då?
Nej, men alltså, det beror ju lite på hur vi ska prata om det här. För att det är ju uppenbart att samhället har misslyckats med det här.
Mm.
Och nu pratar vi ju liksom Rosengård och Tensta Rinkeby och vad det nu heter i Borlänge och liksom alla de här områdena och samhället som helhet. Liksom, vi har ju släppt på för mycket, tolererat för mycket, låtit lite glida iväg, varit för snälla i vissa lägen på fel sätt, och det har ju tyvärr ofta inte varit något som har, den här snällheten har ju inte gynnat dem vi mest ska värna, utan tvärtom.
Mm.
Och nu är vi framme vid att 12-åringar skjuter ihjäl 15-åringar och 17-åringar fixar taxi för att 16-åringar ska kunna smita från dubbelmord och så vidare.
Ja.
Det här har ju liksom rullat på. Och nu håller vi på att försöka, tycker jag då, regeringen gör en hel del grejer, men det är ju fortfarande så att vi gör liksom inte tillräckligt, och det tar massor med tid att vända Atlantångaren.
Ja, och jag förstår det, nationell förstår jag ju att det är liksom ni på lokal, det är bostadsbolagen, det är skolan, det är alla de här föreningarna, det är på kommunal nivå man ser saker och kan få det att hända. Hur ser du att ni har liksom jobbat med det här,
jo, men alltså
sen
det,
ni såg saker komma?
Men det är som att Mattias säger, att inte minst under senare år, men även innan, så har man ju försökt göra saker. Men vi har till exempel jobbat mycket med det här med vem ska få bo i våra kåkar. Jo, det ska vettiga människor som inte langar knark och har vapen.
Mm.
Och då har det ju funnits tidigare för bizarra regler, och risken är väl att det fortfarande finns bizarra regler när det gäller beviskrav och så vidare. Så att det är väldigt svårt, även ett mycket ambitiöst bostadsbolag har väldigt svårt att göra det som borde vara självklart.
Mm.
För det heter då att det är integritet, och man får inte göra, man får inte kolla, man får inte följa upp, man får inte samköra. Och då är det väldigt svårt att komma åt vissa saker som, om bolaget bara fick möjligheten att göra. Så här skulle vi, en bra exempel är ju det här med att man har gjort det mycket lättare att ifrågasätta rätten att bo om man ägnar sig åt kriminalitet. Men det har ju visat sig även där då att kraven på bevisning från åklageriet och domstolarna ligger så högt, Så att det är nästan kört att använda de här nya möjligheterna.
Men menar
då,
du att
då fastnar det liksom, ja, då fastnar det liksom ändå.
Är det nationella problem som gör att man i Tyresö och Tybo inte kommer åt de här problemen? Eller är det...
Delvis, och det är ju ett nationellt trauma att vi har hamnat i det här läget.
Okej, det håller jag med om.
15-åringar mördar varann.
Ja.
Och att man liksom köper upp morduppdrag på nätet utan att samhället reagerar på ett vettigt sätt. Sen måste naturligtvis, oavsett nationella läget, så måste ju kommuner som vi och bolag som vi göra vad vi kan. Och det är klart att i det här läget så måste vi göra mer,
ja,
snabbare och mer intensivt.
Jag ska bara dra lite statistik, för vi sitter här nu i januari 2026. Och då får man ut alla de här statistiken och så säger man det har gått upp eller gått ner. Fast egentligen är det ju bara siffrorna i sig. Under 2025 har totalt 158 skjutningar inträffat i Sverige med 44 skadade och 46 dödade. Och under det gångna året har 189 sprängningar inträffat i Sverige. Det ska jämföras med 136 sprängningar året innan, ungefär som att, man jämför, det blir ännu värre. Spelar ingen 136 eller 189, det är fruktansvärt. Antal barn under 15 år som fick brottsmisstankar prövade i domstol fördubblades under året, rapporterade DN. Och nu är siffran uppe på 88 stycken under 15, alltså det var 88 barn under 15 år, och året innan var det 38. Så att det här är ju siffror som är helt galna, och läser man det som handlar om Tyresö, liksom, om man, jag brukar leta Tyresö-nyheter, för att ibland är det inte så känt om det är Tyresöbor. Nu är det de här grejerna som hände på Sikvägen med de här killarna som samlade ihop en halv miljon till IS i Somalia. De åkte ju fast, Säpo gjorde ett tillslag, och då, de fick ju 3 år och 10 månader kan man läsa i september. Och sen den här killen, har ni läst om honom? Han som bodde på Grönhetsringen blev av misstag, skröt han för en kompis att han kunde skjuta. Tvingades då att bevisa att han kunde skjuta och åkte alltså till Bro och sköt en totalt oskyldig man som hade jobbat och sköt samma. Han skulle bara skjuta en babbe, alltså någon utlänning. Och då gjorde han det. Och han fick ju då... Han fick livstidsfängelse egentligen, men det blir ju 16 års på ungdomsanstalt i man har bara 17 år. Och den killen bodde på Grönsringen och pistolen låg i den här pulkabacken där mina barnbarn brukar åka pulka. Så allt det här kommer väldigt nära oss. Och vi som bor på Farmarstigen har ju sett det här under väldigt lång tid. De här killarna som åker med olika såna här, snabba, konstiga...
Elskotlar eller?
Ja, elskotlar eller vad heter det?
Elsparkcyklar
heter de. Och munskydd. Och åker mellan Hanviken och Farmarstigen, Gröningsringen, Coop, Lilla Coop, runt Gröningsringen. Och pratar jag med dem jag känner det några stycken uppe på Gröningsringen, så vet de vad de heter, de vet vad de håller på med. Och nu har man till och med sagt att, jag tror det var Aftonbladet som skrev det, att det här gänget då, i en del då av, om det var kurdiska räven eller jordgubben eller vad de heter för någonting. Och när man då läser det här blir man väldigt, väldigt otrygg när man har barnbarn som ska åka pulka. Inte för att jag tror det kommer hända just då. Och jag går genom Grönhetsringen, och Mattias, du är ju också i den här lokalen uppe i Grönhetsringen ibland kanske. Mm. Och jag är där, går förbi där. Men de som bor där känner ju till det här. Och det här är inget nytt, det har ju pågått så länge. Och jag känner ju så här, det kanske ni hör på mig, jag känner en gigantisk frustration. Och hade jag inte haft barnbarn hade jag bara låst in mig och slutat läsa nyheterna.
Nej, men jag tror,
vad ska du säga, Mattias?
Nej, men jag tror så här, de som bor där, om man tittar på trygghetsundersökningar som görs liksom nationellt, så kan man ju se att under ett antal år så har det blivit värre. Jag tycker att det är slående att, nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt, men runt 40% av de som bor i området runt
43,2%
är rädda för att gå ut på natten. Och jämför det med de som bor på Brevik och Raksta så är det ungefär 4%.
Just det.
Så att det är ju en gigantisk skillnad. Ja. Och i min värld så är det en extrem ofrihet som skapas för de som sköter sig, arbetar hårt, gör vad man förväntas göra i ett samhälle.
Precis så.
Och sen så kan man inte känna sig trygg, man vågar inte släppa ut sina barn. Det, på något sätt så skulle jag säga att samhällskontraktet är trasigt.
Ja.
För de som bor där, de uppfattar att de gör det man ska göra och samhället gör inte sin del.
Nej.
Det tycker jag är liksom grundanalysen.
Ja.
Sen kan man säga en annan sak. Det tycker jag ändå är bra när vi börjar med att vara tydliga med att det finns jättestora problem.
Mm.
Det är att säga att de flesta som bor på Granängsringen, de sköter sig och arbetar hårt.
Ja.
Så är det ett fåtal som skapar det här. Och dessutom ganska många som faktiskt inte ens bor på Granängsringen.
Precis så är det.
Det är liksom den första saken som jag tycker är värt att säga. Den andra är att det som göder gängen, det är de som köper narkotika.
Mm.
Även de befinner sig ofta i andra delar av Tyresö. Det tycker jag vi måste vara hårdare med att säga, att alla som köper narkotika göder gängen. Och det lyckades du beskriva på ett bra sätt, tyckte jag, när du beskriver hur elsparkcyklarna, ungdomar på elsparkcyklar, ja, åker ut till olika delar av kommunen.
Ja, det är det. Så, det, är det. Mm.
Den tredje poängen som jag ändå tycker är värd att säga, utan att försöka förminska det problem vi står inför, det är att det finns en del trender som vi kan se att det går åt rätt håll på Granängsringen. Att de åtgärder som faktiskt är vidtagna, det har funnits fler poliser, det här samarbetet mellan kommun och bostadsbolag har inneburit att det finns liksom fler vuxna som är ute. Och det har också liksom inneburit att de jag träffar på Granängsringen uttrycker också att det har varit lugnare. Vi vet att ett antal personer faktiskt har blivit arresterade och fängslade eller är på ungdomsanstalt. Så att det som är lite olyckligt, och det tror jag också att lokalpolisen faktiskt har gett uttryck för i media när det här blev känt, det är att de tyckte nog inte att Granängsringen skulle hamna på Noas lista just nu. Just för att vi ser liksom små positiva trender. Och då tycker jag att liksom analysen måste bli så här. Det är alldeles för dåligt. Det är helt oacceptabelt att 40% av de som bor i det här området inte känner sig trygga på kvällarna.
Nej, exakt.
Det måste vi ta på allvar, och det är vi långt ifrån liksom färdiga med.
Nej. Mm.
Att bryta den här typen av mönster, det tar lång tid. Hela samhället måste vara med. Jag minns hur frustrerad jag var när jag var ordförande för Hanvikens SK. Och vi drog igång, och det gör man ju fortfarande. Det är en fantastisk förening. Men när vi drog igång nattvandring ihop med kommunen.
Ja, just det.
Och några av dem som var argast på sociala medier, när jag då tog chansen och frågade dem, för jag var ute och nattvandrade. Men kan inte ni vara med och nattvandra? Så, nej, det har jag inte tid med.
Mm.
Så att man hade tid att liksom näthata, men man hade inte tid att göra något. Mm.
Men är det inte också rädsla? För att,
det där var bara folk som bara...
Aha, det är mer sådana,
finns också folk som inte är beredda att göra något.
Nej, okay.
Och min poäng här var att vi är makthavare, vi har ett stort ansvar, vi ska göra vårt. Men ska man lösa det här, så måste alla vara med och bidra.
Mm.
Precis som du, Göran, som har lyft de här problemen i 10 år.
Mm.
Alla i vårt samhälle måste vara med och skapa ett bättre samhälle. Samhället skapar vi alla. Det tycker jag ändå tål att sägas. Det här kan inte lösas av Ulf Kristersson, det kan inte lösas av mig och Mats. Utan liksom, vi måste alla vara med.
Ja. Men Mattias, det som är frustrerande tycker jag ändå när... Alltså, när jag var förälder, då kunde jag ju säga åt ungar, 12-åringar, 14-åringar, skrika till dem, hoppa ner från taket, kasta inte snöboll rakt in i rutorna på bussen. Alltså man kunde ju ingripa som liksom kärring.
Ja,
fast det finns en annan skillnad nu. Jag har ju aldrig upplevt den här känslan av att, va? Kan en 14-åring vara beväpnad?
Absolut. Nej.
Och den känslan är ju helt sjuk.
Ja.
Apropå de här siffrorna på otrygghet. Då står det så här. I oktober sa man faktiskt så här. Tyresöborna känner sig allt tryggare. Den senaste trygghetsmätningen från polisen visar att otryggheten nu är på den lägsta nivån sedan mätningarna startade 2020. I år är det bara 18,8% av de svarar som uppger att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Och så mätningen visar också att förtroende för polisens arbete stiger. I Tyresö svarar 53,5% att de har förtroende för polisen, medan 45% har förtroende för kommunens trygghetsarbete. Så det var ju väldigt positivt. Men vi då som bor där på Farmarstigen, som ligger alldeles granne med Granängsringen. Där är det liksom, på Granängsringen är runt där. Där vet de som bor där vilka ungdomar som säljer knark, vilka som håller på. Alltså, de kan namn. Problemet är att de vågar inte heller ingripa. Jag har pratat med några stycken. Varför går du inte på dem då? Ja, men de vet ju var vi bor. Mina barn. Alltså, man vågar inte ingripa för att man är rädd för sin familj. Alltså så låter det nu. Och jag känner ju samma sak liksom. Jag hade egentligen tänkt att spela upp en grej här för er. Från en rättegångspodd. Och då känner jag att jag kanske inte ska göra det. För tänk om jag gör det och någon blir arg. Ja, så att liksom, det finns ju en hotbild också när man går på problemen. Och det som är på Östra Farmarstigen är det 32% som känner sig otrygga. På Västra Farmarstigen är det bara 20% som känner sig otrygga. Så det är liksom lite 20% är lite. Var femte person tycker det är läskigt att gå ut. Därför att vi vet att det är på. Går jag och hämtar mitt barnbarn på Hanvikens skola som ligger genom skogen, så har det varit väldigt mycket konstiga typer som rör sig i skogen därför att det är knarkleveranser. Mm. Och jag förstod ju inte från början varför den här vägen breddades tills jag fattade att det berodde på att polisbilen skulle kunna åka där. Men det är ingen som har sagt det, utan vi grannar har ju, va? Lägger de ny asfalt in i skogen? Mm. Alltså, vi förstår ju inte, vad gör man? Vad händer? Var de tagit vägen? För de finns ju kvar, de här langarna.
Men alltså, det är ju många grejer det här. Det skaver lite när polisen lite för mycket pratar om att vi andra ska göra jobbet, för att polisen gör ju tyvärr inte jobbet som de ska, och delvis beror det ju på att de inte har haft de befogenheter och de möjligheter som de borde ha.
Och inte har tillräckligt många heller.
Ja, men nu är de ju jättemånga
fler. De är många
fler. Men då har de tyvärr satt de där människorna på fel ställen och prioriterar fel saker, och man har delvis slagit sönder gamla organisationer som kan saker och försökt bygga upp andra med obegripliga förkortningar som ingen förstår. Det ska inte vara så i Sverige att det ska ligga på liksom Pelle Persson, småbarnspappa på farmarstigen, att lösa de här problemen. Sen ska vi naturligtvis alla bidra, som Mattias säger, men vi ska liksom inte vara ett sånt samhälle så att det behövs liksom på det sättet. Man kan inte liksom lassa över. Samhället och politiken måste ta sitt ansvar. Det har samhället och politiken inte gjort. Mm. Och då har vi hamnat här. Så att det blir väldigt, och jag menar, det går inte att, alltså det blir också konstigt ibland när det låter som att Hanvikens SK och Tyresö FF ska lösa knark- och mordproblem. Så funkar inte världen, och framförallt inte kortsiktigt. Och det är ju de som är livsfarliga. Men det är ju där man måste hålla liksom flera, väldigt många bollar i luften. Att de som mördar idag, de löser vi inte genom att vi börjar med tvååringar och ha en bättre uppföljning, där vi måste få bort dem från gatan, få in dem någonstans där någon håller koll på dem, och så ska de inte komma ut förrän de är, inte ofarliga kanske, men nästan ofarliga. Ja. Så det finns så många delar i detta. Sen, det är inget argument för att inte Tyresö bostäder och kommunen och polisen och SOS ska göra allt vi kan i samarbete, och det är positivt att vi har fått ett mer aktivt samarbete, och det är uppenbart att alla förstår att nu är det allvar på riktigt. Ja. Och vi gör mer, och sen är det är viktigt att komma ihåg det här, att det har faktiskt gått åt rätt håll, bland annat i ringen. Men nu fick vi den där stämpeln som gör att stämningen blir lite konstig, men Mattias säger,
det kanske blir bättre väldigt, fokus.
Jo, fokuset kan ju bli lite bättre, ja. Men risken är ju att det missuppfattas som att vi är på väg ner i helvetet. Det är vi inte, vi är på väg upp från väldigt allvarliga problem. Det är fortfarande väldigt allvarliga problem, men vi har faktiskt gemensamt kommit lite åt bättre rätt håll. Men det, mycket av detta handlar ju om nationella regler, polisens insatser. Jag menar, egentligen är det ju bisarrt att folk vet vem som langar knark. Man vet att det finns ett stort
man
nätverk.
Vet man vad de
men,
heter.
Men det bara fortsätter.
Ja.
Det bara fortsätter.
Och man har rapporterat anonymt. Mm. Ja. Mattias?
Nej, men jag håller egentligen med. Jag tycker bara att det är viktigt att hålla isär liksom, två delar. Men jag tyckte du illustrerade det bra, Ann, och jag tyckte att Mats också gjorde det. Alltså, det ena är ju när det pågår tung kriminalitet, då är det ju polisen som måste vara där.
Ja.
Och där, precis som ni sa, polisen har fått fler resurser. Men det är faktiskt, precis som Mats sa, Stockholm har ju fortfarande inte sin andel av antalet poliser. Det brukar jag som socialdemokratisk riksdagsledamot slå mot regeringen och tycka att man ska göra mer. Sen har regeringen gjort många saker som jag då som sosse skulle säga påbörjades under gamla regeringar. Och det jag kanske tycker att politiken borde klara mer av, och som jag tycker vi klarar här i Tyresö hyfsat, det är ju faktiskt att samarbeta kring de här frågorna.
Ja.
De är så stora och man måste hålla i över tid. Men jag tror i alla fall att det är viktigt att vanliga människor måste vara med och finnas ute. Vi måste nattvandra. Vi måste försöka våga säga till om en 12-åring kastar snö på en buss. Eller om man lägger upp sina smutsiga skor på ett säte på en buss. Då tycker jag att man ska försöka våga det. Jag försöker, men det är klart att jag tänker precis som du. Men det är klart att inte vanliga människor ska springa in och bryta liksom narkotikahandel. Utan där måste vi ha poliser. Och där har ju vi också sagt till Tyresö bostäderstyrelse att vi ska vara med och hjälpa till på alla sätt vi kan. Allt ifrån ytterligare kameraövervakning där det behövs. Tekniska hjälpmedel för att se till att det inte blir häng i tvättstugor.
Jag vet.
Det har vi ju genomfört, och sen så har de blivit sönderslagna, och då säger vi att måste vi sätta tillbaka igen. Vi måste, som en del bostadsbolag har gjort, överväga och använda AI-styrning av belysning för att göra att man inte kan hänga i källarutrymmen vid vissa tidpunkter. Vi måste hjälpa polisen om det behövs att skapa landningsplatser för drönare för att kunna hjälpa polisen att lagföra de här. Vi är beredda att göra de tekniska sakerna som behövs för att göra det svårare att vara kriminell i Tyresö och på Graningsringen. Mm. Det kommer vi göra. Sen behöver vi göra ett antal andra saker för att liksom stoppa nyrekryteringen. Och vi är beredda att göra båda de delarna, men jag tror att hela samhället behöver vara med och hjälpas åt om vi ska bryta det här.
Mattias, du snackar förut om lokalpolisen. Mm. Vi har ju en kommunpolis.
Absolut.
En kommunpolis är ju inte en polis som är ute och rör sig i området patrullerande. Det är en polis som håller koll på statistik och informerar sin polisledning. Håller,
alltså det är,
en PowerPoint-polis skulle jag vilja säga. Men, och det behövs ju också. Men den här närpolisen, lokalpolisen, det har funnits närpoliser. Men vi har väl inga lokalpoliser.
Men det är, det är ju det som är en av konsekvenserna av den här reformen, att man slog sönder det som var bra.
Det slog man sönder. Det var det bästa i Tyresö. Vi hade två stycken.
Vi hade två jättebra.
Klas och Klas. Alla ungdomar visste vilka de var. Innan dess hette han också Klas Göran, tror han hette. Min pappa, när han jobbade på Nybra skola, så fort det hände någon skit så kom ju polisen till skolan och pratade med några elever. Då de kände de här ungarna. De visste vad deras föräldrar hette. De visste vems pappa som satt inne, vems morsa som söp. De kunde ju liksom familjesituationerna. De kunde ju lösa väldigt mycket såna här småbrott. Typ sabotage och busskurer och sånt. Därför de visste vilka de var. Nu kommer en polisbil upp till Graningsringen med två nyexaminerade, trevliga poliser som aldrig... De har aldrig hört talas om Graningsring. De har ingen aning om av de här 20 ungdomar som samlats. Nej, men vilka som är busen.
Nej, men det är ju det som är så allvarligt. Då. Ja. Det är delvis perifert exempel. Men vi var i Frankrike på studiebesök. Jag vet inte om du var med då. Och pratade med ungdomar i Frankrike. Och då diskuterade vi med poliskontakter. Och i Frankrike var det ju liksom två hela... Det var ju fienden. Fienden var polisen. Ja. Och kidsen var i ena ändan. Och bröd man in polisen till ett möte. Då kom inga kids överhuvudtaget. Okay. För det var liksom Berlinmur emellan. Den här kontakten vi hade
en gång i tiden
var ju fruktansvärt värdefull. Ja. Otroligt värdefull. Så det är ju bara djup tragik att den inte finns. Sen hade den här, jag vet inte om du noterade, alltså Peter Frey är ju moderat ordförande i socialnämnden, och han och jag pratade om det här för länge sedan, om det här med polisnärvaro, och då gjorde han någon liten skattning och kom fram till att hade vi varit en kommun på landet, då hade vi haft 45 närvarande polismän som hade jobbat i huvudsak i vår kommun. Nu har vi i princip inga. Nej. De är här och de gör ett bra jobb. Och det viktigaste är inte kåkarna, men närvaro och kontakt och kunskap. Ja. Det där måste ju återskapas på något sätt. Och det hjälper inte med jättestora HR-avdelningar eller research support.
Jag håller med dig, Mats.
Jag förstår att du håller med. Men,
Mattias?
Nej, men... Jag är medveten om att det är sådär. Jag råkade säga lokalpolis istället för kommunpolis.
Jag vet.
Fullt medveten om att det är på det sättet.
För lokalpolis det finns de som har lokalpoliser.
Absolut. Mm. Och det är en av orsakerna till att jag och kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson så tydligt under lång tid har drivit att vi tycker att det ska finnas en polisstation i Tyresö. Ja. Det är att vi på riktigt också tror att det skulle innebära fler fysiska poliser i vår kommun.
Ja.
För jag håller med Mats, och det har ibland varit även socialdemokratiska statsråd som har sagt att det som behövs är inte fler fysiska byggnader som det finns en lapp på som det står polis. Och det är väl riktigt i någon mån. Men vi tror att eftersom att i det polisområde som vi liksom befinner oss i, där det finns andra kommuner med ännu större problem och dessutom ganska långa avstånd, om vi pratar då det lokala området som då är Värmdö, Nacka och Tyresö. Det blir ett väldigt stort område, och det är ändå ganska långt till polisstationen i Nacka strand.
Och de kan omöjligt känna det lokala buset.
Exakt. Och då har vi tyckt att vi tror att det finns en poäng, att det faktiskt finns en polisstation. Och därför har vi liksom, egentligen sedan 2018 på olika sätt skrivit till allt ifrån liksom polischef till lokal polischef. Jag vet att Anita på alla möten när man har träffat polisen. Alltså, alla möten under 8 års tid har sagt vi tycker det behövs en polisstation.
Mm. Och det som var fascinerande tycker jag med Tyresö, vi var ju liksom lite förskonade ett tag. Vi var ju inget utsatt område. Nu är vi ett utsatt område. Det innebär ju att polisen måste sätta mer resurser här. Jag vet inte exakt vad de kommer göra. Men
kanske en polisstation.
Kanske en polisstation.
Vi hoppas på det.
Det hoppas vi på. Men då ska jag säga så här. De människor i Tyresö som kan mest om de problem vi har i Tyresö, gissa vilka det är, som jag anser är.
Jag skulle säga att fältarna är väldigt duktiga på det.
Japp! Fritidsledarna och fältassistenterna är de som träffar de här ungdomarna och har personkännedomen och vet vad som pågår. Och det är de som får vara ute där och prata med. De har ju inte de här, vad ska man säga?
Befogenheterna.
Eller? Befogenheterna. Mm. Så pratar man med Ore Hallström som har fritids där vid Nyboda. Kan de ju jättemycket om det. Men de blir ju också hotade. Mm. Och det är här som är grejen att det har blivit ett... Jag känner ju en kille som jobbar som fritidsledare som har slutat och han flyttade därför de visste var han bodde. Så att det går inte att jobba och gå på samma sätt som du säger, Mattias. Men säger, gå på dem. Ja, jag kan gå på 12-åringar som kastar snöboll på vägen. Jag säger till barnen där på... Det är låg- och mellanstadiet där på Hanviken. De barnen kan jag säga till. Men går jag inom graningsringen, vet du 17 om jag ska säga till.
Men det finns ju en annan aspekt också på det här med närvaro. Och det har vi pratat om och det var uppe i fullmäktige också sist när vi hade. Sista fullmäktige var det väl tre frågor som handlade just om bolaget. Tyresöbostäder och utanförskapsstämplingen och sådana frågor. Då, en grej vi tog upp var ju det att det kommer inte hända imorgon, men det ska hända på sikt. Att det här bolagets kontor borde ju ligga i ringen. Ja. Där har vi mer än 1000 lägenheter. Det är våran liksom, tyngdpunkten i vår verksamhet. Det borde vara naturligt att det är där vi har vår bas. Och det innebär ju då att oavsett vad man jobbar med så kommer man vara där hela tiden.
Ja. Det behövs mer.
Så det tror jag blir en... Både liksom utåt... Bilden blir värdefull, men även i praktiken att man går fram och tillbaka till sin bil. Man hälsar på folk, man börjar känna på ett annat sätt. Det gör ingen jättestor skillnad, men jag tror det blir en bra markering att vi jobbar mot det.
Om man kollar lite grann i... Nu ska jag gå till den stora lokaltidningen Tyresö Nyheter, som görs av Tyresöbor.
Den helt oberoende socialdemokratiska tidningen.
Japp. För att innan det så kunde man läsa lite statistik, att det finns nu ett 50-tal individer inom SSPF, socialtjänst, skola, polis och fritid. Det är en slags... Ni samarbetar mellan de här enheterna.
Ja, exakt.
Ja, och just nu har Tyresö kommun inga SIS-placeringar. Mm. Man hade jättemånga förut och nästan var det 40 miljoner skulle kosta. SIS är numera det där man låser in
ungdomar. Det exploderade ju förra sommaren.
Ja,
det här.
Med de här ungdomarna som vi har berättat om. Och då, det har varit som mest 10 personer från Tyresö placerade samtidigt. Och den sociala insatsgruppen, SIG, arbetar idag med 10-tal personer. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Men,
jo, men det är väl de som man liksom lokalt hanterar mest intensivt.
Okej. Okay. Då står det så här i Tyresö Nyheter. Jag gör reklam för Tyresö Nyheter, för det är en bra tidning där Tyresöraden också får en hel sida där vi kan berätta om våra program. Förut fanns det en moderat tidning som hette...
Vi Tyresö.
Ja, den Precis. Klarar inte ni av att dela ut.
Nej, den somnade in.
Ja,
Vi finns på nätet ofta och mycket, men
jag vill bara tala om att jag gratis har skrivit den där och delat ut den i 30 års tid. Vill bara säga det om Tyresö Nyheter. Jag är en mycket sån här neutral programledare här. Men det står i alla fall Tyresö Nyheter. Parallellt genomförs platsnära trygghetsåtgärder i graningsringen. Vad är det för någonting? Platsnära trygghetsåtgärder, är det?
Jo, men det är väl det här med att vi har nu... lås på alla dörrar med kod så man kommer inte in hur som helst. Och klipper buskage så att det inte blir såna här konstiga, du vet, områden med skuggor och man gömmer sig.
Man
går igenom sånt väldigt konsekvent. Mm. Och sen som Mattias var inne på, man jobbar med att se till så att man kan inte ha tvättstugor som öppna knarkcentraler eller värmestugor och... Och du var ju inne på det här med liksom att man digitalt och på olika sätt följer upp. närvaro och använde ljus och ljud. Och
ja, det är jättebra.
Vi hade ju någon insats där vi spelade läskig musik, men det blev en massa diskussion om detta. Jo, men det var det du Mattias sa, att man slog sönder de där apparaterna. Men det kanske man får fundera på igen, för att det ska ju inte vara så att...
Det finns frekvenser som bara ungdomar hör. Vi gamlingar inte hör.
Ja, men det var precis som man hade gjort i... det var precis som man hade gjort i tvättstugorna som blev sönderslagna.
Okay.
Och det var något parti som var kritiska till
det. Jag hörde det i fullmäktige.
Men vi... Så i styrelsen har det varit supertydligt att i princip alla står bakom att den typen av åtgärder måste vi också göra, eftersom att tvättstugorna inte ska vara tillhåll för ungdomar.
Ja, precis. Samverka med lokala näringsidkare, stod det också.
Jo, men det är ju samma sak, att man pratar trygghet och diskutera vad de vill att vi gör och vad vi kan hjälpa till med. Ja. Sen en grej som är kopplad till det här med lokala näringsidkare är ju också att vi diskuterat och har gjort det några år, att man skulle göra något åt torget på Gringen, så att det inte blir lika lätt att cirkulera på fel sätt. Mm. Precis. Mm. Och där har vi också sagt från styret i bolaget att om inte kommunen tycker att de kan fixa det här nu, så får väl vi då gå in på kanske med lite för mycket pengar och göra grejer som egentligen borde ligga på någon annan, men det måste göras.
Mm. Jag vet att PRO har flyttat upp till Grönhusringen, och det är en massa kloka, bra pensionärer som... De är över 1000 människor som är med i den föreningen. Så nu blandar de upp på Grönhusringen, och där finns det också många pensionärer som behöver lite komma iväg till en trevlig lokal. Trygghetsvärdar i området står det om. Vad gör de, Mattias?
Men trygghetsvärdarna är ju vuxna som rör sig i området, och för att liksom ihop med fältassistenter ska finnas där, ha kunskap kring liksom trygghetssituationen, och också under perioder har det varit så att det är faktiskt personer som man kan ringa om man känner sig otrygg när man går.
Bor de på Grönhusringen eller jobbar de på Tybo, eller hur funkar det?
Nej, det här är personer som man har... Från början så var det ett projekt som jag skulle säga var väldigt framgångsrikt, där det faktiskt var gamla brandmän som var där.
Just det.
Mm. Sen så hamnar man ju i regler kring offentlig upphandling och sådär. Mm. Och då upphandlades det, och sen så har man haft en leverantör som enligt vår bild drog mer åt väktarhåll. Ibland kan det behövas väktare också, men det är liksom viktigt att insatsen blir rätt. Så att där har man lite tagit tillbaka, och sen så ser man till nu att kvaliteten ökar, så att det blir liksom rätt insats. Det ska ju både innebära att vi har mer kunskap kring de som inte sköter sig, att det ska vara tydligt att man inte kan liksom missköta sig, att det finns personer som kommer fram och säger till om man faktiskt skapar otrygghet för vanligt hårt arbetande människor. Och så samtidigt ska det också vara ett sätt att ge information till både bolag och polis när det finns personer som är på väg åt fel håll. Okay.
Men det är ju det som vi har tagit omtag om några gånger, just den här återkopplingen till polis, social och bolag.
Mm.
Så att man inte bara är där och sen försvinner man. Och sen som Mattias också inne på, när det är kärvare läge så kallar man ju in väktare också som har liksom mer närvaro.
En åtgärd
och de har ju andra befogenheter också på ett annat sätt.
En åtgärd som man också har testat, och sen så kommer regler lite i vägen. Man kommer kunna lösa ut det, men just nu är det pausat. Det är ju en lösning som vi stal från Botkyrka, där boende i området, oftast kvinnor som inte hade ett arbete, anställs och ägnar sig åt trappstädning.
Jag vet, heter inte det trappsteget? Jag vet. Det är också jättebra.
Det är också jättebra för att det både ser till att fler vuxna rör sig ute i husen, och min bild är också att det ökar alla boendes vilja att se till att det är snyggt och fint.
Ja, ja.
Så att även det är en åtgärd som vi jobbar med att få till igen på ett bra sätt.
Och den här lokalen då som ligger vid torget, nu kan inte jag adressen till den, men det är man går upp på torget så är inte höger.
Förut var det 60.
Ja, just det. Där brukar just ibland Anita Matton säga, så har hon en skylt utanför, jag sitter här idag och kom in till mig. Hur har det gått med det? Kommer folk in spontant och pratar? Har det blivit mycket aktiviteter i den lokalen?
Ja, men hon sitter ju ofta där fredag förmiddagar. Jag tycker det är jättebra att kommunstyrelsens ordförande är där en gång i veckan.
Mm.
Jag har varit där någon gång, och det kommer förbi människor.
Mm.
Jag tycker i och för sig att det är bra att det är många människor som bor på Grönesringen som är och jobbar på fredag förmiddag här. men det kommer förbi människor.
Okej, okay, ja. För det, man får ju lov att låna de där lokalerna ganska schysst, tror jag, om man bor där uppe. Och,
ja, för den används nog ganska mycket organisationer på olika slag.
Så att, det brukar vara så. Ja. Så att det är jättebra. Jag tänkte bara, jag lyssnade faktiskt på, nu när jag varit så kritisk kan man säga, mot kommunen, så jag lyssnade faktiskt när Peter Frey blev intervjuad av Katarina Johansson Nyman, där han för första gången blev intervjuad här på Tyresö-radion. Han är socialnämndens ordförande. Och han, det var i maj faktiskt, och då skulle han berätta lite konkret vad som kan hända i Granisringen när det är en ungdom. Alltså, för att någonstans så begriper man inte hur kan det komma sig att unga människor dras in i det här. Så nu ska ni få höra lite grann av det inslaget.
Så när vi följer den här utvecklingen, vi har haft betydelse kring gängkriminalitet. Vi måste bara förstå också nu, alla vi som bor här i Tyresö, att vi har ett kriminellt nätverk som har etablerat sig i Tyresö. De finns här. Och de söker med ljus och lykta efter våra barn och ungdomar. Man pratar om de här barnen och ungdomarna, våra barn och ungdomar, som engångsmaterial. Ja. Som kan användas en gång eller flera gånger tills de är förbrukade.
Ja, alltså man blir alldeles mörkrädd när man hör det här.
Ja, och det kan börja så enkelt som att man, låt säga då att det är en grupp ungdomar, säger att de är 13, 14, 15 år. De står och hänger någonstans en sommar. Det kommer fram en kille och pratar lite mer om. Man frågar, är det någon som vill ha glass? Och det vill ju alla ha när det är varmt, eller hur? Man sticker till en av ungdomarna en 500-ring och säger, men gå och köp glass till allihopa. Ja, men det var ju bussigt, eller hur? Här är en kille som inte så himla mycket mer gammal än vad vi är. Han har en 500-ring och bjuder på glass. Så går man iväg och köper de här glassarna. Han kommer tillbaka så blev det 300 kronor över. Den sticker man tillbaka till killen då. Tack för glassen. Det här blev över. Och då säger han så här, nej men behåll dem där du. Du kan hitta på något skoj med dem då. Ni kanske vill ha glass imorgon också. Och sen några dagar senare så dyker den här killen upp och säger att du, jag har en datamus här som en kille, en kompis, en gamer som han har beställt. Jag hinner inte gå med den till honom. Kan du gå med den här datamusen till honom? Och det ställer man väl upp. Det var ju schysst, du fick ju glass häromdagen. Du går iväg och lämnar här till den. Så går det två dagar till. Då kommer samma kille och säger, du, den här datormusen, varför lämnar du inte den till honom? Jo, men det gjorde jag. Då säger man, nej, det gjorde du faktiskt inte, för han har inte fått den. Och dessutom var det ingen datormus, utan var något helt annat i det paketet. Och nu är det borta. Och det gör att du skyldar mig 50 000 kronor. Och det får du ordna med dina föräldrar, det på något annat sätt. Jag bryr mig inte. Jag ska ha dem på fredag.
Oj.
Mm. Då sitter du där med en skuld på 50 000 kronor och någon som börjar styra ditt liv. Och helt plötsligt sitter du i en bil med tre andra personer med bagageluckan fullastad med automatvapen på väg någonstans. Och du vet inte hur du kom dit och du är 14 år. Det är det här vi måste se till att bryta på det sättet. Det är det här som orsakar den stora otryggheten som vi upplever idag med sprängningar. Skjutningar har inte varit så mycket på ett bra tag, men det har ju hänt faktiskt.
Det här tycker jag var väldigt bra, för det här var ett väldigt konkret exempel på hur det kan låta, eller hur det kan vara när man lockar in ungdomar i kriminalitet. För att det var ju samma sak med den här 17-åringen som också blev, han hade ju spelat fotboll. Det här är ju liksom, det här är ju saker som kan hända vilken ungdom som helst. Och därför tänker jag på det du sa, Mattias, om förebyggande åtgärder. Där våra barn och ungdom måste lära sig att man kan inte bara ta ett paket sen och gå iväg med. Hur blir man lurad? Mm. För att man tänker, den här 17-åringen som jag lyssnar faktiskt på hela rättegångspodden. Det finns en rättegångspodden om en 17-åring här i Tyresö. Och då fattar man ju att han, det var en dum grej som gjorde att han ljög om att han kunde skjuta. Och plötsligt var han inne i det här gänget och kunde inte ta sig ur. Så många av de här ungdomarna som gör det, som vi nu kallar för mördare, lockas ju in av de här gängkriminella. Och det här är ju någonting som jag måste jobba med på flera plan.
Absolut, du har helt rätt. Som riksdagsledamot så har jag vid något tillfälle träffat poliser som har gett olika typer av exempel på hur man lockar in barn. Det gör ju precis som du säger, det gör ju ont i magen varje gång man hör det.
Ja.
Och man förstår att skulle man bli utsatt för det här själv som vuxen så skulle man tycka att det är svårt att freda sig. Och så vet man att ens barn som är 12 eller 13 eller 14 eller 15 ska freda sig från det här.
Ja.
Med hot om att gör du inte det här så kommer vi skjuta din syster, kommer döda din pappa.
Ja,
det,
exakt sådana grejer.
Det är klart att det är extremt svårt.
Ja.
Så att självklart måste vi också lära barnen hur man håller sig borta från det här. När jag pratar förebyggande arbete så tror jag att det måste vara många olika saker. I grunden så tror jag ändå att det är bättre att 11, 12, 13, 14 ungar är på Trollbäckens IP och spelar fotboll än att man hänger på...
Bollmora, här i Bollmora går också att spela.
Det går också att spela på Tyresövallen i Bollmora.
Tyresövallen. Bollmoravallen kallar vi det för, jag och Niklas Wennergren. Ja.
Det får ni göra. Jag brukar också ansluta mig till det laget. Så får Mats ansluta sig till Dicks lag, Tyresövallen-laget.
Ja.
Ja, nu ska vi inte prata
jag vet,
om
det. Men det är viktigt med att man hamnar i vettiga sammanhang.
Ja, så jag tror, för det finns ju något exempel med någon av de här personerna som verkligen varit ledande i det här kriget som har varit, som har spelat ishockey. Jag tror fortfarande att det är bra att ungdomar spelar ishockey istället för att man hänger på våra gator. Ja. Så att förebyggande arbete är bra. Att barn ägnar sig åt idrott är bra. Sen behövs det många andra saker, tror jag. Vi kan inte vara naiva och tro att det är det enda vi ska göra. Men vi behöver ha vuxna bland barnen just när det här sker.
Bra.
Precis. Och sen är det ju lite grann som med det här förebyggande hälsoarbetet, att man kan motivera hur mycket som helst, och det är ofta väldigt svårt att veta egentligen vad som har effekt. Och sen tänkte jag bara på en sak som inte handlar om förebyggande utan tvärtom, att vi har nu en bizarr diskussion om huruvida man ska sätta små barn eller ungdomar i fängelse eller inte. Och det låter som att alternativet är att de ska vara ute på stan och springa. Men problemet är ju att det här problemet är så stort så att det är ju inte alternativet. Alternativet är ju på vilket sätt ska de vara inlåsta.
Ja.
Helst inlåsningar som fungerar med vettiga regler. Inte de här,
och det här är en
pinsamma, konstiga
faktiskt.
Reglerna om fri användning av mobiler på SIS-hem och sånt. Alltså det är också ett exempel på hur naivt och vansinnigt det här systemet har varit. Men återigen, diskussionen måste ju handla om att när det har gått så långt så att man mördar, då måste man ta som hand. Frågan är hur.
Mm.
Det blir väldigt konstigt när vi diskuterar som att alternativet är att man inte ska göra något. För det kan vi ju inte göra.
Nej.
Frågan är bara exakt hur ska vi göra.
Mm. Får jag sammanfatta den här diskussionen då med att vi allihopa har sett saker komma under väldigt många år. Och att vi också är medvetna om de gigantiska problem det här är. Och att ni jobbar på olika nivåer. Mattias, du som sitter i riksdagen, där jobbar ni hårt med de här frågorna. Och man är väl... Även om det är diskussion kring dem så är man väl ganska eniga mellan väldigt många partier nu att det här är ett jätteproblem vi måste ta itu med.
Ja, jag uppfattar att det finns en stor enighet i riksdagen. Sen det finns nyansskillnader, men
visst.
I grunden så är vi eniga om att det här behöver arbetas med.
Bra.
Så är det ju, viktigt att komma ihåg att jag hävdar ju då att högern har varit mycket klokare. Men även vi har ju för några år sedan sett en del av de här självklara åtgärderna som nej, det kan vi inte göra. Det är för hårt, det är för tufft, det är för
integritetskrämmande. Ingen kunde göra det då. Mm.
Nej, jag menar det finns en skillnad här. Mm. Men även vi...
Krismedvetenheten
har ökat. Precis, jag menar backar du mandet 8 år så sa ju även moderater nej till saker som vi alla nu tycker, möjligen utom MP och V då kanske, är självklara, för det bara måste vi göra. Nu är det katastrof. Vi måste lösa det här.
Men i Tyresö då, ni som sitter i Tybos ledning, ni känner er ganska eniga om de här liksom, ni gör vad ni kan man säga,
vi
så
har,
Mats?
Vi har väldigt sällan diskussioner om att någon skulle tycka att att vi gör för mycket på fel sätt. Vi har lite diskussioner på marginalen om vad som är liksom vettigt och inte, men i huvudinriktningen är vi helt överens om
Och projektet Tryggare Tyresö som Socialdemokraterna startade, nu styr Moderater och sossar ihop, där är man också väldigt enig om det här. Det var bara att lyssna på Peter Frey här.
Mm.
Han är också väldigt, som ordförande i socialnämnden.
Mm.
Det verkar ju vara så att det här är frågor som man verkligen vill jobba hårt med.
Absolut. Sen tycker jag att man kan vara tydlig med att säga att det finns även fast vi är eniga om att det här ska göras, så behöver vi hela tiden se till att det finns resurser, att det prioriteras. Och det finns ju praktiska exempel hur det ska göras. Så jag tänker att vi kan inte luta oss tillbaka till hus och bostäder heller, utan Nej. Vi måste hela tiden driva på sig. Men hur kan vi bli lite bättre? Hur kan vi göra lite mer? För det finns verkligen inte utrymme för att säga att det där är kommunen som ska göra, eller polisen eller någon annan. Nej. Det är klart att vi har olika uppgifter, men vi måste alla vara med och bidra. Och vi måste som styrelse i hus och bostäder hela tiden skruva för att se till att tryggheten ökar bland de som bor i Tyresö bostäder.
Precis, och då kan vi inte, som vi ibland har gjort tidigare, prata lika mycket om vems ansvar är det egentligen. För Nej. Det viktigaste är att det görs. Ja. Sen om vi tycker alla lokalt att polisen gör för lite, det är sant. Men gör inte de vissa saker, men då får vi gå in. Ja. Och liksom, framförallt mellan förvaltningsgränser i kommuner och mellan bolag och kommun. Det är viktigt att det görs. Sen exakt vem som gör det. Liksom,
och sen byggs det faktiskt en ny skola alldeles in till den Djupkörsskola jag låg förut, och det byggs en fantastiskt stor arena på sig, men det är en gigantisk byggnad som växer upp där ur ingenting. Mattias, du som kultur och fritid, en ny stor sporthall.
Ja, det var länge sedan jag satt i kultur och fritid, men absolut.
En gång i tiden, jag kände bara dig som absolut. Kultur och fritid absolut. En gång i tiden.
Ja, men ja. Alltså, en av oss sitter ju då i kultur och fritid för närvarande.
Mats, jag känner inte alls att du är inne på de här kultur- och fritidsfrågorna på samma sätt. Mattias är uppväxt, han har kommit till möten i såna här, vad heter det, rollerblades liksom. Han har alltid varit en idrottskille. Så att nu vill jag veta med Mattias, kommer det här att skapa... För det är också någonting man gör alldeles bredvid Graningsringen, den här stora hallen.
Ja, men jag tror att det kommer hjälpa. Mats, apropå det här, vem som är idrottskille, ja. Så Mats hånade ju min sporttröja igår. Så jag tycker ändå att jag kan bära den facklan. Jag tror att det hjälper, men vi ska inte tro att satsningar på idrotts- och föreningsliv gör det alena.
Nej.
Det är en liten pusselbit av... väldigt många olika saker.
Så tror jag också att det är. Ska vi ta en sak slutord nu,
Som är viktigt, och det tror jag inte är något större problem, men det är också viktigt att även de som är aktiva i de här verksamheterna, både kommunalt och ideellt, att vi har lite samma tänk, så att man inte har kvar för mycket av det här naiva som en gång förstörde väldigt mycket i det här samhället.
Det kanske är bra att vi har fått ett utsatt område i Tyresö, så att vi fokus på att åtgärda problemen.
Nu ser jag att du tänker runda av, Anne. Får jag säga en liten sak som jag tycker att vi har glömt. Det är inte det viktigaste, men Nej. Det är en randanmärkning. Det området som har blivit klassat som utsatt, som definieras som Graningsring,
det
är ju faktiskt ett område som är större. Ja, det är inte bara Tyresöbostäders område, precis. Utan det finns andra hyresvärdar
som
arbetar.
Det är Nybodaberg och det är Mellanbergsvägen också.
Ja,
vilka hyresvärdar är där idag?
Det är väl Heimstaden.
Heimstaden framförallt. Okay, okay. Och där finns det ett samarbete. De har inte samma resurser på samma sätt. Men Nej. Som jag uppfattat det, så har Heimstaden framförallt en person som är engagerad och liksom har en sund inställning.
Då kanske vi ska ta hit
dem också. Känner ansvar för sitt område såklart. Ja. För de drabbas ju av de här problemen också.
Då ska jag säga en sån här slut. Tur, Mats Fält, att Tybo är ett kommunalt bostadsbolag där ni Tyresö-politiker kan se till att det blir bättre. Du som har drivit lite andra frågor. Det är en annan fråga som jag nu drar igång utan att du får en chans att svara. För du måste ju komma hit igen, Mats, och prata bostadspolitik i Sverige.
Ja. Jag har ju bara två program på gång den här månaden.
Jag vet. Ja. Tack så mycket, Mats Fält, ordförande i Tyresö bostäder, för att du kom hit.
Ja, jag tackar mjukast.
Och tack så mycket, riksdagsman Mattias Tegnér, för att du kom hit.
Tack för att vi kom.
Och jag som fått det här samtalet som jag då blir... Det här är det ämnet som får mig totalt igång. Alltså, det finns ingenting som får mig så upp. Jag svär varje morgon när jag läser nyheterna. Så att jag älskar att ni kommer hit och pratar om det här. Jag hoppas att ni kommer hit igen och berättar om saker som går bra. För att det här är frågor som jag tror att vi alla funderar på. Hur ska det gå? För oss allihopa. Framförallt våra barn och barnbarn.
Det kommer gå bra.
Det kommer gå bra, säger Mattias. Han är ju riksdagsman, så det är han som bestämmer. Och jag som har inte lett den här diskussionen, gett mig in i den här diskussionen med de här två herrarna. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.